Välkomna till Seghopp, en spelpodcast som den här veckan har kommit till insikt. För det är nämligen så att på senaste tiden har det varit en hel del downgrades i massa spel som kommer till nuvarande konsolgenerationen. Så jag börjar känna att det är nästan dags att skaffa en PC snart.
Ja, alltså jag förstår det. Alltså för alltså konsolgenerationen den här gången kommer bli omkringsprunget snabbt.
Ja, verkligen.
Alltså vi är redan, jag hörde nu, jag såg på nätet att Witcher 3, vi snackar lägsta setting på PC är ungefär nuvarande konsolerna.
Det är lite The Witcher 3 som startade hela den här processen i mitt huvud och inse att aj då, det kanske är bäst att hoppa över till PC snart.
Ja, det enda jag i så fall längtar efter, det är ju nya Windows 10.
Ja, just det.
För att så fort det kommer, då blir det garanterat en spel-PC. Men nu är ändå liksom, snart kommer semesteråterbäringen. Eller skatteåterbäringen.
Det är fan en semesteråterbäring.
Ja, det är såhär semesterkassan bara glider in. Det är så jävla skönt när det händer. Men jag börjar också bli jävligt trött på det här. Och jag menar, ni har hört mig i 14 episoder hur mycket jag klagar. Så att vi behöver inte gå in på det. Men jag kan bara hålla med. Och jag börjar känna suget efter att kunna njuta av spelen till max.
Ja, men det är så tragiskt det här, tycker jag. För vi är bara inne på år 2. Ja. På Xbox One och PlayStation 4.
Och de går redan
redan liksom gå på knäna, känns det som. Det känns inte som att vi kommer få ut något bättre än det vi har nu.
Nej,
typ.
Alltså jag börjar fundera. Jag funderade för mig själv liksom, så här, är det här första konsolgenerationen när de kanske måste släppa liksom 4.5? Alltså typ en ny slimmad version med uppdaterad hårdvara.
Ja, just det.
Alltså, kan det bli tekniskt möjligt att det kommer?
De får göra som Nintendo 64 när de släppte det här expansion pack.
Men har inte Xbox One gjort något liknande? De sa det här, de ändrade DirectX-grejen i Xbox One, så det skulle bli kraftfullare.
Jo, exakt, det har de gjort. Jag tror att de har frigjort mer RAM-minne någonting för utvecklarna att använda. Jag tror att det är att OS:et tar mindre med resurser. De har sänkt det på något sätt.
Men är det någon av er som vet att om Windows, för Windows 10, eller ska jag använda DirectX 12, är det va?
Ja, jag tror det.
Ja, som även ska göra så att man kommer kunna utnyttja sina äldre grafikkort bättre.
Ja, exakt.
För bättre prestanda. Kommer de implementera det i Xbox One?
Ja, tveksamt alltså. Ja.
Jag
vet inte om liksom, de komponenterna som finns i Xbox One stödjer det.
Nej.
Jag är ingen så här jättehype på liksom prestanda i datorer och hur det hänger ihop och funkar, men jag tror inte det i alla fall.
Nej, det fanns ju en tid när jag var extremt duktig på sånt där och hängde på alla dataspelsforum och moddade och byggde själv och såna här saker.
Men hur planerar du göra nu då?
Jag kommer definitivt att bygga den själv. Jag menar, det är inga konstigheter.
Ja, jag måste ju be om hjälp.
Jag hakade ju på nästan förra generationen på PC-tåget.
Ja, exakt.
För jag kände ju att PS3 och Xbox 360 alltså, hakade efter för mycket. Och hur länge var de? 7 år var de?
Ja, precis. Du kom ju till insikten efter typ 5 år in på den cykeln.
Och det var ju så skönt när ni pratade om era spel och så spelade jag dem redan då i 1080p och 60 frames.
Och billigare pengar också.
Steam. Alltså bara ta allt digitalt, det som ni har gått över till nu.
Mm.
Det är ju där man ska vara.
Alltså Steam är en fantastisk tjänst.
Ja,
och det är så tråkigt när vissa spel släpps via EA har väl sin egna Origins heter det, va?
Ja, sånt där.
Men Steam känns ju som the right place to be.
Men jag kommer nog ändå försöka koppla min dator till TV:n på något sätt så jag kan göra med handkontroll.
Absolut. Det är klart du ska.
För vi är ju som vi har sagt i tidigare avsnitt konsolspelare i själen. Så det här är ett stort steg för mig ifall jag gör det här framöver nu.
Du kan ju använda PlayStation 4-kontrollen.
Då har du rätt. Jag kopplade min DualShock 4 till min bärbara PC genom Bluetooth. Och det funkade faktiskt i ett spel jag testade på Steam.
Det funkar även för Mac, för det är ju den skönaste kontrollen man vill ha.
Ja, men precis.
Den är grym.
Men det som är ändå tråkigt med att vi går över till PC på något sätt, det är att det känns som det är ändå konsolerna som sätter liksom gränsen på även vad PC-spelen ska klara nu för tiden.
Ja, det är så jävla löjligt alltså.
Och det är det som vi sa då, mycket Witcher 3 här, att det har kommit upp massa uppgifter om att de var tvungna att sänka även PC-versionen.
Ja.
För att konsolerna inte skulle kunna klara av att köra samma grafik som PC-typ.
Mm.
Så då valde de att utveckla allt för konsolerna istället och sen portade det till PC.
Det är så synd att de inte gör tvärtom. Liksom.
Ja, det är synd att PC-spelarna får lida för konsolerna.
Ja, det tycker jag aldrig okej. Det är inte värdigt.
Nej, men verkligen
när
inte.
Folk lägger sådana ofantliga summor också på kanske ett grafikkort som kostar lika mycket som ett PlayStation 4 gör, bara för det kortet.
Ja.
Och så bara, nej men det spelar ingen roll.
Mm. Ja, men The Witcher 3 är ju bara ett spel i raden av spel som har fått så kallade downgrades.
Ja.
Det mest kända som nästan var först ut den här generationen, det var ju Watch Dogs.
Ja.
När det kom, som liksom, de drog ner grafiken rejält där på PC-versionen. Det var ju till och med så att moddare på nätet hittade en liksom inställning i PC-versionen som man kunde enabla allt
Ja,
så de hade liksom lull. Ja, och de hade tagit bort det medvetet bara för att inte PC-versionen skulle se mycket mycket bättre ut än konsolversionen.
Ja, men det är vidrigt. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det här, alltså, det, jag är lite orolig för vart spelbranschen är på väg just nu. Jag menar, alla stora utvecklare som Nintendo och nu även Konami ska gå över och göra mobilspel till exempel. Och det känns som de är många år för sent ute på den marknaden, om jag ska vara ärlig. Alltså, jag menar, det känns som den redan haft sin peak. Ja. Sen så kan det ju handla att den kommer ha en ännu större peak. Det kan jag ju inte svara på, men det känns ändå som det är väldigt mycket som händer. Spel läggs ner, downgrades börjar ske. De bygger spelen på konsolerna istället för PC. Alltså, I don't like it.
Nej. Alltså, ett spel som alla tre här tror kommer bli kraftigt downgradat, det är ju The Division. Alltså, det osar downgrade på det.
Ja, som de till och med har skjutit upp till 2016.
Ja. Precis, och då ska man kunna tro att de polishar för att verkligen få det till den grafiken de lovade från början, men det kan vi bara glömma, tror jag.
Jag tror också. Kanske vi kan skriva upp på det nu.
Det är det som är så tråkigt, för de börjar ju oftast utveckla till PC och så visar de upp det på E3, bara kolla, där är vårt nya snygga spel.
Och alla dör liksom.
Ja, alla dör. Sen sakta men säkert så bara, men vi måste anpassa oss efter konsolerna. Så sänker de och sänker till spel släpps liksom.
Ja, de måste göra om, alltså, på något sätt.
Man minns ju förr i tiden när det var tvärtom. Ja. De visade upp ett spel så visste man, oj fan vad snyggt det är, men det kommer bli ännu snyggare när det kommer.
Ja,
nu
så
är liksom
exakt.
Raka motsatsen.
Ja, nu är det verkligen raka motsatsen, och det är jävligt tråkig utveckling.
Ja.
Och det måste få ett slut nu.
Ja, yes. men det är ju liksom så, till exempel Assassin's Creed nu, det nya som kommer, Syndicate. Det är ju så, de behöver bara pumpa ut de där spelen som ser okej ut liksom. Och folk går ju och köper det, så egentligen har de ingen anledning att anstränga sig mer.
Nej, och sen så alla de här stora spelföretagen som EA och alla de här som bara kastar ut samma spelserie hela tiden. Bara matar samma grejer. Allt handlar om pengar, och jag börjar bli så jävla trött på det, för att det känns som man vill bara stödja mer och mer den här indie-marknaden, så att småföretagen kan ta sig upp, de som verkligen bryr sig om spelarna, som gör spelen för spelarna, inte för att tjäna fucking pengar.
Ja, men exakt.
Det är vidrigt.
Men det jag kan liksom hata eller inte hata, men jag tycker inte om det i varje fall. Just det här PC-crowden brukar oftast vara jävligt greedy också.
Ja.
Alltså, man vill ha liksom laddningstider som knappt existerar, och liksom man ska ha så mycket, så jag förstår att utvecklarna tycker att det är jobbigt på något sätt.
Det är klart att det är jobbigt, men å andra sidan, tekniken går ju så mycket framåt också. Så att, jag menar, visst, det är en hårfin gräns, men tekniken blir ju väldigt väldigt bra, så att laddningstider kommer ju sakta men säkert dö ut.
Ja, men det känns som att det var så jävla höga krav. Vi vill ha så här världens snyggaste jävla spel, men det får inte ladda mer än 5 sekunder, då blir folk helt jävla rosenrasande.
Ja,
liksom.
Men det är det som är fördelen med en PC, för då kan du ju faktiskt bygga en sån PC. Om du har 50 000 att lägga ner på en dator, så kan du i princip få det, make it happen liksom.
Ja.
Men inte om spelen ska downgradas och anpassas efter konsoler.
Nej, det är sant.
Men till exempel, alltså, jag hade ju Skyrim på Xbox 360, spelade det i massa 100 timmar, och sen så skaffade jag det på PC. Alltså, det var inte bara att grafiken blev bättre, just laddningstiderna är ju redan bättre på PC. De kan fan inte kräva mer än det. Alltså, det är ju natt och dag till skillnad från konsolerna.
Precis.
Jag tror nästan jag är på väg som samma väg som ni är. Alltså, det går över till PC. Alltså.
Det är ganska roligt också, för det här är i så fall andra gången i mitt liv som jag gör det här.
Ja.
För att det var ju en tid när jag hade PlayStation 1 där, när jag var yngre. Och sen så började det bli mer och mer hett liksom med PC, för att det var ett ganska stort hopp där. Det var innan PlayStation 2 det kom. Och då blev det att jag skaffade en dator och sålde av min konsol. Jag minns än idag, jag la ut en annons på gula sidorna. 500 fucking spänn för en PS1 med 2 kontroller, 2 minneskort och massa spel. Så kom, alltså, fan vilket rån. Och det var en vuxen man som kom och bara tog det. Bara, här har du 500.
Mina drömmar bara.
Eller hur, jag bara, jag kunde köpa ett spel till min PC typ. Så att det här skulle i så fall bli andra gången i mitt liv som jag går tillbaka till en PC.
Skillnaden är också nu att när du gjorde det då var ju PC och konsol väldigt separerat. Spelen som kom till konsolen var ju unika för konsolerna.
Ja, det fanns ju mer exklusiva titlar då. Ja.
Precis, och nu finns ju nästan allting till PC också. Alla indiespelen, Limbo och alla de här, de kom ju till PC också.
Absolut.
Så man missar ju ingenting på PC nu.
Nej.
Det för liksom 10 år sedan.
Det är till och med billigare att köpa spelen nu.
Ja, det är också helt otroligt. Alltså, jag menar, ett nytt spel kan gå på typ vadå, 350 spänn, 400 spänn.
Ja, exakt.
Det är helt fantastiskt.
Ja, men verkligen. Och så alla reger på Steam som sagt. Så.
Ja, som man missbrukar.
Ja, men precis. Ja. Så det känns som att vågen håller på att tippa över till att jag köper en PC vad det lider. Faktiskt.
Ja, och det känns lite, det är lite sorgset också.
Ja, det är lite vemodigt.
Det är vemodigt att man ens är inne på det. Och som sagt, det är andra året i cykeln. Det hade varit skillnad om det hade varit 6:e året på cykeln för PS4 och Xbox One, men det blir en tidig död kanske.
Ja, vi får väl se.
Nu har det som sagt blivit dags för Pillars of Eternity.
Ja.
Ett spel jag har väntat med att spela för att just få tid till att spela det.
Fantastiskt.
För det här är vad man kallar ett matigt spel.
Ja.
Vi pratade lite om Witcher 3 förut. Alltså det här är ju också i de klasserna vid så här 200 timmar om man verkligen ska utforska allt. Och det här är då ett spel av Obsidian, rollspelsmästarna. Och det här är ju då crowdfundat, det här spelet.
Mm.
Och det är ju lite märkligt på det sättet att när jag gick in och spelade det här, så tänkte jag liksom att det här kommer bli som Baldur's Gate och de här liksom old school-spelen. Och jag kunde inte föreställa mig hur old school det skulle vara.
Ja.
Det här är liksom som en kärlekssång till nostalgikerna.
Ja, wow. Alltså det var ju verkligen den marknaden de försökte nå ut till med sin Kickstarter.
Ja.
De hade ju ett originalmål på att få in $1 million för att kunna utveckla spelet. Och hela liksom grejen slutade med att de fick in 4 miljoner.
Alltså det är så jävla tungt. Alltså.
Ja, det är helt sjukt. Alltså.
Alltså den kärleken jag har för crowdfunding är amazing. Alltså jag tycker att det är verkligen framtiden.
Ja, jag menar, alltså, utvecklarna har verkligen, som sagt, de rider på nostalgin men samtidigt också då ger oss det vi vill ha nu.
Ja, precis.
Och det är ju ett tight spel. Storyn i spelet är ju ganska enligt mallen som inåt Helsike. Man börjar med en karavan och man är på väg till en stad och så blir karavanen attackerad och alla dör utom 2 followers och så måste man ta sig igenom en grotta. Och då börjar spelet liksom. Och man ska liksom ta sig till den här staden. Och man vet ingenting om sig själv. Man har gjort en backstory med sin ras. Alltså jag valde då till exempel att vara en alv. Och det är ju alla de klassiska raserna. Ljusalv, mörkalv, träalv, människa. Och så lite unika raser för spelet.
Ja.
Och de olika abilities också, antar jag.
Ja, precis. Och dvärgar också. Men precis som när det alltid är en tyst protagonist så känner jag mig lite bortkopplad.
Ja.
För det, alltså alla de här fina valen är jättebra, men eftersom spelet alltid är utzoomat ser man aldrig karaktären. Ja. Man hör aldrig karaktären.
Ja, just det.
Förutom när man ger order att gå dit och säger han yes, I will. Ibland så kan han ge grunts. Men som sagt, det är lite wasted opportunity. Lite som ni sa om Dark Souls. Alltså, man sätter en timme och bygger gubben och sen har han hjälm på huvudet hela spelet.
Ja, det är lite tråkigt.
Liksom. Plus att man ser honom från himlen. Liksom.
Ja, exakt.
Precis.
Alltså, man får ju välja så här karaktärsporträtt till gubben i varje fall.
Som
man ser liksom nere i hörnet. Och det får man göra till alla sina companions också.
Yes.
Så där kan man ju customisa väldigt mycket.
Coolt. Precis. Det är väldigt snyggt faktiskt.
Det är ett sätt att få in någon sorts connection till karaktärerna. Liksom.
Ja. Men då i alla fall när man är inne i den här grottan då och spelet börjar kan man säga, efter att karavanen är förstörd och man då ska sätta igång, då börjar liksom spelet, man börjar förstå hur det funkar.
Ja.
Och det är ju, alltså man ser ju top down view, och man styr gubbarna som ett strategispel. Jag är faktiskt, alltså jag gillar rollspel men jag är inte super hardcore så det finns säkert massa termer för allt det här men jag kan inte det.
Ja.
men man styr gubbarna då som Warcraft 2 ungefär.
Man klickar fram dem liksom.
Ja, precis. Ja. Och man måste individuellt managera dem hela tiden. Och här kommer min första lite negativa grej med spelet. Det är liksom att det är så svårt. Varje fight är till liksom döden.
Oj.
Jag förstår att folk älskar det där. Men som Victor ofta klagar på mig att jag har blivit en gubbgamer liksom. Man vill nästan lite ska flyta på lite.
Ja.
Men när man möter en vägg direkt alltså det...
Men är det svårt för att finerna liksom slår hårt och det är liksom unfair, eller är det svårt för att du inte riktigt har kommit in i mekaniken än?
Nej, men det var, nu har jag kommit in i det. Det här jag pratar om mitt första intryck på
det. Så kan det ju vara. Ja, men precis.
För det var verkligen, jag fick faktiskt tänka om. Och på något sätt det är ju fel av mig att tänka att det ska bara brisa igenom.
Ja.
Och det var skönt av spelet att sätta den här väggen som man bara, just det, jag kanske måste micromanage lite.
Ja. Vi påminner om hur det var back in the day, man.
Precis, precis.
Ja. Så men det är ett sätt att lära spelaren liksom från början.
Exakt.
Direkt känner man ju också så här, kvalitetsvibbarna.
Mm.
Just det där att karaktärerna har roliga röster, alltså otroligt bra röster.
Mm.
De säger intressanta saker. Men sen då så kommer man till en grej i spelet som jag tycker är negativt.
Okay.
Det är ju då att man märker att det är crowdfundat. Det saknar de här stora pengarna.
Mm.
Det är ju inga cutscenes för det första.
Nej, just det.
Det är ju allt sker ju i spelet som det ser ut.
Ja.
Och då möts man ibland av, alltså det är ju hardcore-rollspel som sagt. Alltså man möts av ett dilemma i spelet, typ en vägg som är en spricka i. Då kommer man till den och så står man där och så kommer fram text då. You are standing in front of a wall and it's a bit cracked and what do you want to do? Och då får man välja 5 alternativ. Och grejen är så här, det är ju ballt. Det känns ju verkligen så här, när man satt och var liten och spelade pappersrollspel.
Ja, men precis.
Så här, du kommer till ett troll, du har 50 idéer. Alltså, vad vill du göra? Problemet är att det här saktar ner spelet väldigt mycket. Och det bryter av. För att spelet, när man spelar spelet så är det ju röster. Men det här kan även komma inte bara vid gåtor och så här pussellösning. Mm. Det kan även komma med karaktärer.
Känns det som att du kommer ur spelet lite grann?
Ja, man kommer ur spelet lite. Mm. För att vi är ändå i den tiden vi lever i. Alltså skulle det här spelet släppts som det gjorde nu för 10 år sedan, skulle man liksom säga, ah, fine.
Men
nu,
questions asked liksom. Mm.
Ja, när de har all voice talent och liksom, och jag förstår gåtorna så här liksom att det kanske är textbaserat. Men när man möter karaktärer och och de säger åt en vad man ska tycka om karaktären.
Ja, jag förstår.
Det är sådär, ja...
Alltså jag har sett recensioner som klagar på just det, att det är mycket text i spelet. Alltså jag ser inte egentligen det som en negativ grej. Det är bara ett sånt spel det är. Det är inte Dragon Age liksom.
Nej.
Och i ärlighetens namn, alltid när det är tal i spel, så läser jag ändå texten och trycker förbi, så jag hör ändå aldrig vad de säger. Talet finns ju där, men man läser ju ändå bara texten, så trycker man nästa liksom. Jag orkar aldrig lyssna på att de ska prata klart det jag redan har läst för några sekunder sedan.
Nej, ibland är det ju så. Nej. På vissa spel, det håller jag med om.
Så visst, det är nice att det finns tal, men att det bara finns text liksom, det är, som sagt, de hade ju en limiterad budget, så jag förstår att det blev så. Och det är ju lite som de här gamla spelen var. Morrowind var ju så också, alltså Elder Scrolls. Mm. Det var ju allt text.
Där switchar de också, vissa karaktärer pratade och sen blev det text.
Ja, men det är ju standard i sig, halvgamla.
Jo, men det är det jag menar. Jag tycker det känns halvgammalt.
Mm. Ja. Och det... ja, men det är ju meningen. Alltså...
Jo, men som jag sa, de rider på nostalgin hela tiden. Mm. Och just den grejen kanske förbättrat.
Ja, så du skulle ändå vilja ha någonting som påminner om att man är i nutid, alltså precis. Att vi är i dagens teknik liksom, men ändå med flörten till back in the day.
Och jag förstår syftet med att göra allt hardcore och gammalt.
Mm. Det är väl det är en fanservice man tror.
Ja, det är superfanservice.
Jag tror som sagt att det är budgeten också.
Jag måste bara fråga dig, John, hur är sounddesignen och musiken i det här spelet?
Bra, alltså tyvärr musiken, alltså rollspel och musik tycker jag alltid går hand i hand. Mm. Det är liksom en fin slinga som hela tiden rullar, men...
Är det så här klassisk medieval soundtrack typ, eller?
Ja. Mm. Ja. Och jag är okej med det, alltså du är ju mycket mer ljudintresserad. Mm. Men nej, faktiskt ingenting som sticker ut. Förutom bra röstskådespeleri när det väl är röster.
Och det är ju otroligt viktigt om man ska ha röster. För är det någonting som kan få en att hoppa ur spelkänslan, så är det ju dåliga voice actors.
Alltså, jag är ju en storydåre som sagt. Och just att karaktärerna har röster när man pratar med dem i teamet, liksom, det är viktigt. För att då får man en connection till gubbarna. Även fast man aldrig ser dem up close.
Exakt.
Så är det ändå så viktigt att just ha en röst på en person i sitt lag.
Ja. Men hur har du kört hittills? Har du kört liksom storyline, eller har du kört side quests, eller hur har du tagit
jag har
framåt?
Jag har ju som sagt inte kommit upp i några 100-200 timmar här. Jag har kanske spelat totalt 6 timmar bara. Mm. Men jag försöker hålla mig till storylinen. Jag har gjort några side missions såklart.
Mm. För de ska vara väldigt bra, har jag hört det här spelet.
Absolut, det finns alla sorter. Det finns ju liksom väldigt standard sidouppdrag och så lite mer utvecklade.
Ja, nej, men det kan vara ett quest som börjar med att du ska hitta liksom en ring, och sen blir det värsta så här, konflikten och allt möjligt.
Men det är lite som i Skyrim och sånt där också.
Ja, fast där är det ju bara fetch quest på fetch quest.
Fast, är det verkligen det? Alltså, jag håller inte med där. För jag vet att det var många gånger typ så här, men du ska bara gå och hämta den där grejen. Man bara, okej. Slutar det med att det tar 2 timmar och du går igenom värsta grottan och du möter typ hur mycket som helst och du släpper den här.
Ja, men det är alltid samma sak ändå. Man slutar alltid nu så här grotta med massa så här zombies, och så hittar man familjeskölden eller vad fan som har hittats. Kommer man tillbaka så ska man hitta familjesvärdet nästa gång, som man har glömt en grotta liksom. Fan, håll koll på dina familjeklinoder.
Det här är en annan diskussion. Men jag håller inte med. Skyrim är djupare än så. Nej, men absolut, det är djupare grej. Och sen en grej som är kul med det här spelet, som också är hardcore rollspelsaktigt, är ju att ens abilities avgör om man kan ta vissa svar med vissa gubbar.
Ja, det är grymt faktiskt.
Och det gillar jag. Det har jag saknat i nya spel. Ja. Mm. Det finns ofta någon så här persuade-grej, men då är det bara en grej. Mm. För i det här spelet då kan man välja olika cunning och strength och sådär, och då kan man välja olika håll på en konversation. Så en person som man möter som liksom man tror man skulle kunna prata sig ur det, då kan man ta det.
Mm. Ja, men jag snackade med en kompis om det här, och han sa att de hade gjort en ganska ball grej med det här. I gamla spel där det finns det här grejen som gör så att det dyker upp ett specialalternativ ifall du har levlat en viss skill, typ intelligence, att du kan ge ett jätteintelligent svar. Mm. I gamla spel, till exempel Fallout 3, där var det nästan alltid så att ifall du valde det, då liksom vann du inom situationstecken situationen. Mm. Men här kan det vara så att du har möjligheten att välja ett intelligentare svar, men personen du pratar med är ändå liksom dum i huvudet, så han fattar ännu inte vad du säger.
Precis.
Så bara för att du väljer det alternativet som du får upp som bonus, så betyder det inte alltid att det är det bästa valet du kan välja.
Precis.
Och det tycker jag är ganska ballt. faktiskt.
Ja. Ja, men det var lite det jag menar, just det här att det finns olika vägar att gå i konversationerna, inte bara en persuade alternativ.
Ja. Ja, men precis.
Och det är verkligen riktigt bra.
Som i Mass Effect liksom, ifall du väljer det blå alternativet så vinner du alltid på godhet liksom.
Ja, precis.
Eller rött för ond.
Och då finns det liksom inga nyanser när du till exempel tar det onda alternativet, då är det så ont som man bara, vem är han?
Ja, precis.
Jag vill inte vara den här personen.
Nej.
Det är fan en av de roligaste sakerna i Fallout 3. Man kan ju, vet du, välja att bara levela upp sin gubbe i styrka och grejer. Ja. Och då blir han en stor brute som är helt dum i huvudet.
Ja.
Så när man svarar ibland blir det så här, liksom man säger typ ingenting vettigt. Så de bara, vad fan pratar de om? Liksom. Så ens karaktär blir som man levelar honom. Det är ballt faktiskt.
Ja, det är jävligt häftigt.
Ja.
Uff, nu får inte prata om Fallout, så då kommer jag spåra.
Nej, och jag börjar basha Fallout 3 då. Så det, jag är en av de få i världen som inte gillar Fallout 3.
Alltså, my god, John.
Ja, jag vet.
Nej, skäms.
En annan sak som jag uppfattar som positiv med det här spelet, det är att allt loot man får, det är liksom inte det här klassiska Diablo, att ifall du dödar typ en spindel i en grotta så bara sprutar ut en tjock stråle med typ svärd och guld och armors och allt möjligt, utan du hittar lite mer sensible loot, så att säga, att it makes sense att den här killen kanske bär ett svärd. Man har liksom inte, man möter inte en varg som har käkat upp 50 personer och tappat deras legendary armor liksom.
Nej.
Det är ganska ballt.
Det är sant. Det finns ju andra rollspel, men det är väldigt bra här också.
Så får man hitta ett svärd som har ett speciellt namn, typ så här Burning Flame Sword of bla bla bla, då vet man att oj, det här är verkligen unikt, det här vapnet.
Mm.
För det finns så få sådana i spelet, och det tycker jag är coolt.
Ja, det är häftigt.
Jo, men alltså, allt som allt med spelet, jag är jättenöjd. Alltså, jag tycker det är jättekul.
Mm.
Jag tycker det känns ibland att det är crowdfundat.
Mm.
Och det är, som sagt, det är inte negativt, men vissa punkter, till exempel, man står framför en person och så måste man plötsligt gå in till text. Och det där klipper av på ett dåligt sätt. Jag tycker de skulle ha hållit sig till röstskådespeleri hela tiden.
Det är ju en annan approach att spela det här spelet. Det är inte liksom byggt på samma sätt som moderna rollspel. Att man har en checklista. Man kommer till en ny area så ser man liksom på kartan, om jag har 50 objektiv så ska jag gå och bocka av alla de här grejerna.
Just det.
Utan det är ett långsammare spel där, som jag uppfattat det.
Mm.
Att man ska spela spelet för spelets skull på något sätt. Man ska uppleva handlingen. Inte bara liksom gå och göra, nu har jag gjort det där questet, nu har jag gjort det här, nu har hämtat det.
Ingen checklista.
Check, liksom. Nej, precis.
Nej.
Man ska spela det här lite mer som ett rollspel och leva sig in i det på något sätt.
Jag måste bara fråga dig, John, hur pass mycket erfarenhet har du av såna här spel? Liksom?
Jag har spelat mycket strategi. Jag spelar ju Warcraft 2 och 3 såklart. Det är ju, älskar ju dem. Men det här är ju mer som Baldur's Gate. Och ärligt talat, jag har faktiskt inte spelat så mycket Baldur's Gate. Jag har bara spelat ett enda.
Mm.
Jag tror att tvåan. Så jag tror nog, Victor, du har spelat mer Baldur's Gate än vad jag har.
Ja, men jag spelade ju PlayStation 2-versionen.
Men de var lite mer actionorienterade.
Ja, exakt. Det var lite mer hack and slash, alla Diablo typ.
Ja. Ja,
nej, men jag har inte klarat de här, eller kört de här hardcore gamla spelen som alla verkar älska så mycket.
Nej, men så jag har ju då tekniskt sett bara Baldur's Gate i ryggen, men det är som sagt extremt likt det här liksom. Mm. Men som sagt, jag är nöjd. Kanonspel, och alla som är hardcore rollspelare kommer ju älska det här. Och det är verkligen ett treat till fansen.
Kul att höra.
Då har det äntligen blivit dags för Liljon att bränna runt i 60 frames per second på Nubring. Och det har jag faktiskt gjort med glädje. Det är nämligen så att den här veckan så har jag spelat Project Cars.
Mm.
Och det här skulle ha varit bilsimulatorns bilsimulator.
Mm.
Jag har ju spelat och varit stort fan av Forza-serien. Och även Gran Turismo har jag spelat i princip alla förutom det fjärde spelet.
Ja, du är ju vår man i motorvärlden.
Exakt. Ja, jag hade ju turen att växa upp med en storebror som var extremt biltokig, som även smittade av sig på mig. Så att jag måste säga att jag har en väldigt stor kärlek till bilar och motorsport, även om jag inte är något inbitet superfan sådär.
Mm.
Men när jag gillar att köra bra bilspel. Jag tycker att det har en enorm charm på mig liksom. Och när det här spelet då, Project Cars, utannonserades, jag tror att jag läste om det första gången för något år sedan sådär, så blev ju jag superpepp, för att de gick ut med extremt högupplösta och snygga bilder och videosekvenser på att här har de verkligen tänkt till.
Alltså det kom lite så här från ingenstans, känner jag, som inte är jätteförtjust i bilspel, men även jag var så här, oj, vad är det här som bara ploppade upp helt plötsligt?
Mm. Precis, alltså det enda man hade liksom hört talas om när PS4 och det lanserades, det var ju det här med Drive Club, att det skulle vara otroligt snyggt, och det vart ju bara årets flopp. Jag har ju fortfarande inte ens spelat det spelet, för jag väntar på min PlayStation Plus-version.
Ja,
som typ verkar, de verkar bara ha petat under mattan och bara typ så här, men jag tror folk har glömt bort det nu.
Ja. Exakt så tror jag att de har gjort.
Exakt så har de gjort. Och de hävdar fortfarande att det är problem med servrarna, hej och hå, men de säljer ju spelet liksom, så att där, jag vet inte vad jag ska inte gå in på det där. Men just det här spelet, som är utvecklat av Slightly Mad Studios, det är också utgett av Bandai Namco.
Alltså det är viktigt det där med Bandai Namco. De bytte ju namn från Namco Bandai förra året. Det är viktigt vilken ordning det här kommer i. Alltså.
Det är ingen aning om.
Ska vara rätt. Det är så jävla sjukt alltså. Ja.
Varför gjorde de det?
Jag vet inte. Ingen aning. Alltså. De kände bara, nej men det ser snyggare ut. Jag vet inte.
Ja, jag vet Konstigt. Inte heller. Det finns både bra och dåliga saker att säga om det här spelet. Alltså jag har ju faktiskt kört det på PC den här gången. För att det tråkiga var ju att Slightly Mad gick ut med att de inte skulle ha stöd för Logitech G27. Mm-hmm. Vilket är den ratten och den riggen som jag har här hemma tillsammans med min lillebror. Och med det sagt så kände jag bara fuck no, jag tänker inte sitta och spela ett bilspel med en handkontroll och jag har ingen lust att lägga ner 5,500 på en Thrustmaster T500 rigg heller.
Ja, just det.
Så att, då blev det på PC helt enkelt.
Ja, för det finns ju till Xbox One och PlayStation 4 också.
Precis, det gör det. Är ju det ska ju vara the next gen bilsimulator.
Ja.
Och jag kan väl säga att till viss del så lever upp till det, men det finns också väldigt mycket saker att klaga på. För det första nu i och med att jag körde på PC så Nvidia har haft jätteproblem med spelet direkt. Det har varit jättemycket buggar och sånt som har just med Nvidia-korten att göra. Så man får väldigt, väldigt dålig prestanda. Och det är ju jättetråkigt att de släpper ett spel och inte har liksom bättre koll. Nvidia har visserligen sagt att det har med drivrutiner att göra och såna här saker. Att de inte har liksom fått det att fungera än. Men det ska väl patchas så småningom.
Men jag har hört att det finns extremt mycket settings, alltså att det är mycket att pilla med i menyerna och sådär. Du menar att det går inte att pilla så man får bra flyt, utan det blir liksom ryckebild eller bugget, eller hur menar du?
Jag vet faktiskt inte själv hur det påverkas, i och med att jag tror inte att jag har kört det på ett Nvidia-kort själv. Jag har kört det på min lillebrors dator och det har ju funkat faktiskt ganska bra. Hans dator har ju några år på nacken, så jag har ju inte kunnat maxa det här spelet. Men jag har ju fortfarande kunnat spela det snyggare än vad en PS4-version är till exempel, vilket är tillräckligt för mig. Och sen har jag fått köra med ratt och växellåda och koppling och pedaler och allting sånt där. Och jag kommer aldrig spela ett bilspel med handkontroll igen.
Men okej, funkar det med din ratt? Jag tyckte så att inte funkade.
Inte med PS4-versionen.
Aha, okay.
Så PC-versionen funkar absolut.
Ja, okay.
Vilket är helt otroligt att alltså jag menar, Logitech G27 har fungerat hur bra som helst till PS3 och till PC förut, men nu så PS4 har inte stöd för den helt enkelt.
Konstigt.
Ja, så det är Thrustmaster eller Fanatec du måste köpa för att du ska kunna lira det.
Ja, men du råkade ut för någon liten bugg där. Du la upp ett klipp på vår Instagram när du körde.
Och folk reagerade på det på en gång, vilket är ganska roligt, att när jag väl svängde och rörde ratten, så ratten rörde sig med händerna satt fast.
I spelet, ja.
Exakt. Ja. Och det ser jävligt flummigt ut. Och jag trodde det var en tillfällig bugg, men jag måste säga att den buggen har varit med mig hela vägen.
Oj.
Och det har faktiskt fått mig att sänka betyget ganska rejält, för att det är en ganska kraftig bugg. Och jag har försökt tweaka till inställningarna, jag har ställt in liksom och kollat, vad fan kan det här vara för någonting? Men jag har inte fått bort det. Så det kan ju vara så att det kanske är ett Nvidia-kort jag kör på, jag vet faktiskt inte, och då skulle det kunna ha sin förklaring kanske. Men hur som helst, alltså spelet är ju gorgeous. Alltså de har lagt ner väldigt, väldigt mycket tid på detaljerade bilar. Banorna ser fantastiska ut. Alltså bara när du bränner igenom typ i Nürburgring till exempel, och man ser solljuset så här strimma genom träden ut på banan. Man ser reflektionerna i fönsterrutan från instrumentpanelen och såna här saker.
Jävligt snyggt regn också.
Det är fantastiskt nytt. Jag skulle komma till det, för att det var ju, jag har ju kört på storyn direkt.
Ja.
Spelet är ganska uppdelat i lite olika modes, men jag körde på liksom karriärsläget.
Ja.
Och redan första banan där så råkade jag ut för regn då. Vilket gjorde att det var väldigt svårt att kontrollera bilen såklart. Men fasiken vad snyggt det var att känna regnet bara trycka mot rutan i 200 km/h. Alltså.
Häftigt.
Jäkligt häftigt. Ja, nej, men riktigt, riktigt häftigt faktiskt. Men i alla fall, för att gå in lite på saker som jag vill klaga lite på. Det jag tycker är fantastiskt bra med till exempel Forza och Gran Turismo är ju det här karriärsläget, att man börjar liksom lite på noll. Och så kämpar man sig uppåt. Man kör lite söndagskupper i början med lite sunkigare bilar, och ju mer level du går upp, ju mer tid du lägger på spelet, ju roligare race får du köra och mer avancerade. Alltså jag tycker det är en ganska naturlig väg att lägga upp ett bilspel på.
Det låter nästan som den enda sättet att bygga upp en bilspel på.
Ja, men jag tycker lite så. Och det här skulle ju vara då simulatorernas konung. Nystart i Next Generation. Men här har du liksom, när du väljer karriärsläget så kan du nästan välja direkt vilken typ av serie du vill hoppa på.
Ja.
Så att när du väl liksom levlar upp, eller ska man säga gå vidare i serien, det känns inte som att du får liksom inget roligt för det.
Fast det hör väl ihop lite med det du säger, att det ska vara den ultimata simulatorn. Vi ser att jag går in och är en sportbilsfantast, då vill inte jag liksom hålla på och köra runt med några sunkbilar, då vill jag gå in och köra som en F1-förare direkt.
Ja.
Och då tycker jag att det är väl bra att möjligheten finns då. Som sagt.
Absolut.
Du det är ju verkligen en simulator för alla, för du får ju välja exakt själv vart du vill hoppa in någonstans.
Ja, nej, men det var väl det kan man väl absolut tycka. Det var bara att jag är mer van vid det upplägget, kan man väl säga. Och jag tycker att det är roligare. Mm. Och just i det här spelet, jag är inte en sån här person som bryr mig att det måste finnas liksom 1000 olika bilar med i ett spel. Det behöver det verkligen inte finnas. Men det här är faktiskt första gången som jag känner att det är en viss avsaknad av, vad ska man kalla, vanliga bilar. Alltså jag gillar att kunna köpa en halv ny bil liksom, och trimma upp den och styla upp den och få den till min skapelse, ska man säga. Men det går liksom inte att göra här, utan du har liksom mest färdiga racingbilar. Det finns ett fåtal liksom lyxvarianter du kan köra, men de mesta har liksom tävlingsdekaler på sig, är redan trimmade, och visst, du kan göra jättemycket med bilarna. Du kan trimma dem och ändra lufttrycket i däcken och alla såna här saker, men det är ändå just det här med stylingen och sånt. Jag tycker att den har en väldigt stor betydelse, i alla fall för mig personligen.
Men hur många bilar finns det typ?
Ja, det är väl runt 70-80 stycken. Och
det är licensierade eller? Alltså,
precis,
riktiga,
ja, men de ser ju fantastiskt snygga ut. Alltså, det är verkligen bilporr på hög nivå.
Ja. Är de upplåsta från början också i de här serierna?
Exakt, så att du kan ju välja vilken bil direkt du vill köra med.
Mm.
Och för mig förlorade det lite den här charmen att jag vill liksom tävla mig upp från skiten upp till liksom den högsta nivån.
Det förstår jag, för det är ju, det är de få gångerna jag har spelat Gran Turismo är det just ballt där att se de där bilarna som är dyra.
Mm.
Man bara tänk när jag kan köpa den.
Äntligen, ja precis. Och så kommer den tiden när du äntligen kommer in i den serien och man bara jävlar, nu är det dags att steppa upp.
Ja.
Och så köper man äntligen den där för 100 miljoner credits liksom. Och så bara, nu jävlar kör vi.
Ja, men det där fattar jag, och då har man, är en stor skillnad.
Exakt,
alltså.
Och då får man det här samlarvärdet också till sitt garage.
Mm.
Och man har ett garage i det här spelet också, men det finns liksom inte den här sentimentala kopplingen till sina bilar.
Aha.
Att de är mina, utan det är bara okej, jag har låst upp dem.
Du har inte gjort så mycket för att förtjäna dem liksom.
Nej, precis. Utan jag tycker att det saknas någonting där för min del.
Men jag kan tänka mig det här med utbudet av bilar och sånt där. Just med att du sa att de var licensierade riktiga märken och så vidare. Så återkommer vi till det här som vi pratade om med Pillars of Eternity nyss, att det är ju trots allt crowdfundat och budgeten kanske inte räcker till att paya liksom Volvo eller vad det nu är för någonting.
Nej, precis.
De pengarna de vill ha för att man ska kunna få licensiera bilarna.
Precis.
Och det kan ju leda till att det inte blir lika många bilmodeller och så vidare i spelet.
Precis, men när man saknar stora märken som Ferrari, Lamborghini till exempel, sen har vi ju också Porsche som även EA äger rättigheterna på, så att det är typ inga spel som får använda det. Så att de har liksom ensam rätt där. Och det är ändå, alltså jag är ett ganska stort Lambo-fan måste jag säga, och jag har alltid köpt Lamborghini och känt liksom, är det någon skillnad mellan Gran Turismo och Forza till exempel och såna här saker.
Mm.
Och att inte kunna göra det här och kunna köra Lamborghini till exempel. Alltså det, när spelet är så otroligt snyggt och de har lagt så mycket detaljer på inredningen och sådana saker. Mm. Så det finns många bilar jag saknar där.
Ja, men hur är det viktigaste av allt då? Själva körkänslan?
Körkänslan är faktiskt väldigt, väldigt bra skulle jag säga med ratt. Jag vet ju som sagt inte hur det känns att köra med kontroll, men det är många på mitt jobb som har köpt det här spelet nu och har online-tävlingar varje kväll nästan.
Ja.
Och de tycker till och med att det är jävligt nice. Så de kör med
PC
kontroll.
Eller?
Nej, de kör på PS4.
Jag har hört att det ska vara ganska sunkig framerate dock på PlayStation 4 och Xbox One. Att det kan dippa från 60 frames till 30.
Oj,
det är ganska rejält. Alltså, speciellt när det regnar ute.
Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har ju inte kört den versionen.
Mm.
Så att jag vågar inte uttala mig om det. Men det skulle inte förvåna mig. Vi har ju precis pratat om hur hårdvaran inte räcker till.
Ja, men precis.
Så alltså, det skulle inte förvåna mig.
Jag har sett menyerna i det här spelet på PC och du kan ju tweaka varenda liten grej.
Ja,
alltså.
Det kan man göra. Man har enorm frihet. Mm. Och menyerna är faktiskt någonting som man ska gå in på också, för de är väldigt, väldigt bra gjorda tycker jag.
Mm.
Det enda tråkiga är att när du väl har startat upp ett race till exempel och så bara, nej men fan, det här funkar inte, då måste du gå ut, ändra, starta om spelet för att liksom grafikändringarna ska gå i gå i lås, så att
säga. Fan vad jobbigt.
Vilket, alltså, det blir lite frustrerande. Det är mycket meck i början, och det är väl en av de här sakerna jag ogillar med just PC. Ja. Att man har så mycket valmöjligheter och att man måste liksom starta om spelet för att det ska
du får tweaka grafiken istället för att tweaka din bil i spelet istället.
Ja, men det har varit mer det faktiskt, vilket är tråkigt. Ja. En annan sak som också är lite tråkig, för att jag och min lillebror har ju kört väldigt mycket Gran Turismo 6 med samma ratta, och där är force feedbacken så himla mycket bättre. Mm. För att force feedbacken i det här spelet, den är väldigt väldigt tråkig. Alltså man känner inte av vägen någonting. Det enda gången att som du känner av den är liksom i kurvor, såna här saker, att den snurrar runt ratten åt dig till exempel. Ja. Att det blir tryck på så sätt. Men du känner liksom inte av vägen på samma sätt. Den skakar ingenting. Mm. Och det här vet jag att det är fler personer som har klagat på i sina reviews faktiskt. Mm. Så att det är inte bara min typ av ratt faktiskt.
Men det förstår jag, blir bortkopplat då. Om man kör på en raksträck i riktigt hög fart ska man ju känna vibrationerna, att, det liksom, att du har kontroll på ett monster.
Precis,
liksom.
Och det är en helt avsaknad där. Ljudmässigt kan det inte heller jämföra sig med Forza, som jag tycker än idag har de absolut bästa billjuden. Alltså, sitter du i en bra ljudrigg och drar på volymen på Forza, alltså, då skriker din lägenhet, kan jag säga. Och det gör det inte i det här spelet.
Men det
alls.
Spelet är också byggt med Microsoft-pengar. Liksom.
Ja, det är ju det. Så att, men oavsett, man kan ändå inte låta bli att jämföra med varandra, för att nej, trots klart. Allt det finns två racingkungar just nu, och det är Forza och Gran Turismo fortfarande, och jag tycker inte riktigt att än så länge att Project Cars når upp till det, även om de kanske kommer patcha in material i framtiden och såna här saker.
Aha, okay.
Och de inte har samma budget, men
så du tror inte att Project Cars är någonting man ska hålla ögonen på framöver?
Jag vet faktiskt inte, alltså jag kan inte riktigt känna vart det här ska passa in, vem som ska köpa det här.
Ett par killar som vill spela några kvällar och bara vill ha alla bilar upplåsta från början och alla banor och allting.
Ja, och vill ha ett jävligt snyggt spel i 60 frames. Absolut, go ahead.
Och bara spela då tror jag det passar för dem.
Absolut. Men vill man ha det här djupet, att du jobbar dig upp, du bygger upp din bilsamling, du känner att det här är mina grejer, mina bilar, då ska du välja Gran Turismo eller Forza istället.
Även jag har ju dykt in i ett crowdfundat spel förra veckan. Och det är Tim Schafers nya PK-klicka-spel som heter Broken Age.
Mm. Läckert.
Ja. Ja, det var skönt att äntligen få upptäcka sånt här PK-klicka nu när man hade kört om Grim Fandango.
Ja, vi pratade även om hans framtida projekt i det avsnittet.
Ja, men precis. Och den här kickstarten, den gick upp redan 2012 faktiskt.
Mm.
Så det var fan ett tag sedan de startade hela den här grejen.
Och det var direkt till PC först, va? Eller?
Det var direkt till PC först. Mm. Och nu finns det även ute på iPad. Och som sagt, jag har ju kört PlayStation 4-versionen som släpptes nu samtidigt som del 2.
Just det.
För de valde ju till och med att dela upp spelet till två delar. På grund av att utvecklingstiden skulle ta så lång tid, upptäckte de.
Okay.
Så då bara, shit, vad ska vi göra? Så delade de det i två delar, släppte akt 1 under 2014 då. Mm. Och akt 2 nu, 2015.
Okej.
Okay. Så de som kickstartade det här spelet, de har ju varit lite sådär... De har varit lite sura på Tim Schafer, kan man väl säga.
Ja, för att de känns lite blåsta.
Mm. För akt 1 är nämligen väldigt kort också.
Mm.
Akt 2 är nästan dubbelt så lång som den första akten.
Okej.
Okay. Så det är nästan som en prolog typ.
Ja, men precis. Och när de kickstartade det här spelet så hade de inte ens kommit på idén riktigt till spelet heller.
Mm.
De sa bara, vi vill göra ett nytt PK och klicka, och det är Tim Schafer. Det räckte för att folk skulle bara kasta pengar på det här, liksom.
Ja, alltså han får mina pengar, vilken dag som helst.
Ja, den här kickstarten slutade på 3,3 miljoner dollar.
Åh, herregud.
Och det var den största kickstarten på den tiden innan Pillars of Eternity kom, som krossade då med 1 miljon när det kom.
Wow.
Och tog över rekordet. Men det här spelet handlar då om två personer som är nästan i liksom den här tidiga tonårsperioden.
Ah.
Och det handlar om deras utveckling till att bli vuxna, kan man väl säga. Man spelar bland annat som en kille då som heter Shay, som bor på ett rymdskepp som styrs av artificiell intelligens.
Mm-hmm.
Två stycken, en mamma och en pappa, som tar hand om honom. Och de gör allting för att han ska känna sig säker på det här skeppet.
Är han ensam på skeppet?
Han är helt ensam på skeppet.
Right.
Och de behandlar honom som ett barn. Liksom. De har liksom mekaniska armar som drar upp honom i sängen, duschar honom, ger honom frukost och liksom anordna så här små räddningsäventyrsscenarier för honom med små så här robotar som han måste rädda.
Coolt.
Så att han ska känna att han är en hero liksom, och mamman, den här artificiella intelligensen, säger som, oh my sweet boy, you made it, you're so good liksom.
Så han är alltså söndercurlad värld.
Ja, men han är verkligen söndercurlad. Och han börjar tröttna på det här. Han börjar längta liksom till en värld utanför det här skeppet.
Ja.
För att han blir behandlad som en baby hela tiden.
Har han någon koll på liksom vad som finns där ute?
Nej, det är ju bara rymd utanför skeppet, vad han ser.
Aha. Så han är ute i floating space.
Ja, men verkligen, han har ingen koll liksom.
Nej.
Men sen handlar det också om en tjej som heter Vella då.
Mm.
Hon bor nere på en planet som är väldigt liksom vacker.
Mm.
Hon bor i en stad där alla bakar väldigt mycket. Ja,
intressant.
Och det är då så i den där världen att varje år så kommer ett stort monster som heter Mogshotra.
Okej. Okay.
Och åker runt till varje stad på den här planeten då. Och då måste varje stad offra några stycken maidens till det här monstret. Det är en sån här årlig ritual som de har.
Varför då?
För att annars kommer monstret förstöra deras stad.
Aha. En jävla deal of the century alltså.
Men, ja, men precis. Men de ser det som en stor ära, de här maidens, då, att de ska få bli offrade.
Aha.
Så de klär alltid upp sig så här fint liksom, inför monstret. Och alla vill så här, pick me liksom. Så de vill bli offrade till monstret. Och Vella då, hon har ju kommit till den åldern då, så hon ska ju vara en av de maidens som blir offrade till det här monstret.
Mm-hmm.
Men hon känner att, men vänta, borde vi inte bara försöka döda det här monstret när det kommer istället?
Precis.
Så hon bestämmer sig för att försöka göra det.
Okej. Okay.
Det är en bra story.
Det är
alltså
jättebra.
Ja, och det är där storyn tar sitt avstamp liksom. Och sen får man se då hur Shays äventyr på rymdskeppet knyter ihop då med Vellas äventyr nere på planeten då, och hela den här storyn då med Mogshotra och så vidare.
Det låter ju extremt mysigt.
Switchar man mellan, får man spela som bägge karaktärerna?
När man börjar spela så kan man välja om man vill antingen spela som Shay eller Vella.
Ah.
Så kan man köra hela deras kampanj rakt av, eller så kan man byta mitt i om man vill.
Nej, vad tungt.
Ja, man kan det, coolt.
Ja, det kan man göra.
Det känns ju rätt unikt för det här spelet.
Ja, men verkligen. Men, och det är även en mekanik som återkommer sen i akt 2. Men det konstiga i akt 2 är att där måste du byta mellan dem, för att du får ledtrådar hos den ena personen för att lösa pussel i den andras story.
Ah, cool.
Och det gör man inte en enda gång under akt 1, och man får ingen förklaring till det heller. Och sen under akt 2 måste man göra det flera gånger utan förklaring.
Jag måste bara fråga det angående pussel, för att alltså, om man tar ett spel som Grim Fandango, det har ju jäkligt svåra pussel. Alltså, om man inte riktigt vet vad man ska göra, det är otroligt långsökt. Hur är pusslerna i det här spelet om man jämför?
Ja, det här spelet har fått mycket kritik för det här, har jag sett nu efterhand då.
Mm.
Och då är det någonting som jag märkte också, att i akt 1 är pusslerna extremt, eller inte extremt, men de är väldigt lätta.
Okay.
Mm-hmm.
Du vet nästan alltid vad du ska göra, och varje gång du får någonting så fattar du, okej, den här ska jag använda där borta.
Mm-hmm.
Så jag går på räls nästan.
Ja, det går lite på räls under akt 1 i varje fall. Och det är även en stor negativ sak för mig, tycker jag. Att i akt 2 då så hade de fått så mycket feedback från akt 1.
De gjorde
så svårt. Så akt 2 är liksom svårighetskurvan går bara spikrakt uppåt på slutet.
Oj.
Och de måste som sagt byta mellan de här två för att få liksom lösningar i varandras värld. Och liksom det
låter
helt
väldigt...
så här, wow, man blir liksom tagen på sängen. Alltså.
Men är det att man är det bara pussellösning? Det är ett klassiskt Tim Schafer-spel på det sättet. Att...
Ja, absolut. Det är det.
Okej.
Du hittar liksom items och ska använda det någonstans eller kombinera dem för att göra någonting. Det här klassiska pek och klicka från den gamla goda tiden.
Härligt alltså.
Men en annan sak som är med tråkig då, det är att i akt 2 så blir det bara så att de här två karaktärerna, jag ska försöka inte spoila, de byter plats lite kan man säga.
Oj. Mm.
Och det är en av de absolut största negativa sakerna med spelet, är att det är väldigt repetitivt, för det är nästan i samma miljö hela tiden.
Aha. Det blir backtracking deluxe då.
Det är verkligen backtracking deluxe. Och även sen när du liksom ska lösa pussel så blir det backtracking. Det säger att Shays äventyr i akt 2 till exempel består av kanske 5 miljöer som hänger ihop.
Mm.
Då kanske du hittar ett item i en miljö, så måste du veta att du måste använda det på något ställe som ligger 3 rutor bort liksom.
Ah.
Och så hittar du någonting där, så vet du att du måste gå en ruta tillbaka. Alltså det blir extremt mycket backtracking.
Det kan ju vara lite långtråkigt i längden såklart.
Ja, men verkligen. Och som sagt, det största problemet är det att jag kom vidare så bara, men nu har jag fan gjort allting här. Jag fattar ingenting. Jag kan inte göra någonting med någonting. Så jag var tvungen att kolla på nätet och då var det så här, ja, men du måste byta till Vella, så får du en ledtråd där. Då var så här, hur fan ska jag veta att man helt plötsligt ska byta? Ja. Liksom?
Men så där kände jag lite med Grim Fandango också. Och det är ju alltså ett sånt spel som, i alla fall när jag har pratat med mina kompisar som jag har rekommenderat till det på jobbet, att alltså, de kan nästan inte spela det utan att kolla liksom facts.
Ja.
Är det samma sak här som alltså, till och med du?
Ja, fast här var det bara så i slutet på akt 2 som sagt.
Ah, okay.
När det var liksom bara byta fram och tillbaka bonanza liksom, och lösningarna var ganska far out. Innan dess hade de varit ganska liksom logiska alla lösningar. Mm. Men sen som sagt svårighetskurvan gick bara rakt upp.
Ha.
Det som är kul dock är att det här spelet är otroligt vackert att titta på.
Ja, det var det jag ville komma lite till. För grafiken ser ju fantastiskt ut.
Väldigt fina så här, pastellfärger och allting ser lite nästan vattenmålat ut. Mm. Och extremt snygga bakgrunder. Roliga karaktärer också, och det är ju Tim Schafer känd för.
Ja.
Men det här är också en negativ sak, att karaktärerna är så roliga, men de blir aldrig liksom... De får inte ta så stor plats.
Ah.
De är väldigt bra skrivna, det är roliga karaktärer, men... Deras liksom historia flashas aldrig ut riktigt ordentligt.
Pratar du om huvudpersonerna eller birollerna?
Nej, nu pratar jag om bikaraktärer.
Okay. Mm.
Så det är en väldigt missad chans där.
Finns det någon liten blinkning till Manny till exempel i spelet?
Nej, inte vad jag sett det i varje fall. Jag
lite
förvånad mig
lite hidden finns... leksak någonstans med Manny.
Ja, exakt. För de har också väldigt bra voice acting med i spelet. Mm. Det är bland annat Elijah Wood som gör rösten åt Lichey.
Som är en hardcore gamer enligt han själv.
Ja, men precis. Och han gör ett bra jobb liksom. Och Jack Black är med också.
Nej, vad kul. Vad han då?
Ja, men han spelar en väldigt rolig karaktär som heter Fathur. Som är, ja, men han är, man kommer upp bland molnen som Vella. Mm. Det är en molnstad. Mm. Och Fathur, han är ledaren där uppe. Han vill att alla ska uppnå enlightenment. Aha. Och de menar inte som upplysning, utan de menar liksom bokstavligt talat att man ska inte väga någonting. Man ska bli light liksom.
Klassiskt Tim Schafer,
ja, ja, men precis. Oh, och ett steg i det här då, det är att man ska ta bort en bokstav ur sitt namn. Det är liksom, ja, det är väldigt, väldigt roligt som sagt. Shit. Men inte ens den karaktären flashas ut, så Jack Black är med i sammanlagt typ 5 minuter.
Ja, stand-in alltså.
Ja, och det är väldigt tråkigt, för de har ju en rolig story med det hela enlightenment och allting liksom, men de utvecklar inte riktigt.
Tror att det kommer finnas fler delar i framtiden? Tror att de kommer utveckla?
Nej, det, alltså det är en avslutad, ett avslutat spel helt och hållet. Ja.
Okay.
Och det går knappt att prata om storyn, eller det går inte
utan
att prata
spoiler,
om storyn i act 2 utan att spoila hela slutet på act 1.
Då ska vi bespara lyssnarna.
Ja, absolut. Men,
verkligen.
Finns det någon klassisk, alltså jag gillade ju musiken till exempel, jävligt stämningsfull i Grim Fandango.
Ja.
Hur är musiken och så här, är det någonting minnesvärt?
Ja, det är ju myspys deluxe alltså.
Det är det.
Ja, ja, verkligen.
Ligger och puttrar.
Ja. Så liksom det grafiska och musiken och voice acting är alltså top notch. Mm. Men spelet är för kort, det är samma miljö hela tiden och det känns som att det är bara massa missade chanser. Det känns lite stressat faktiskt.
Ja.
Tyvärr. Men ifall man vill ha ett pek och klicka skulle jag absolut rekommendera det, för det är ju inte jättedyrt heller tror jag.
Nej, det är väl
30
typ...
kronor tror jag.
Ja, exakt.
Ja, och jag sögs verkligen in i den här handlingen. Jag tyckte det var väldigt spännande att liksom ta reda på. Men vänta, han är uppe på ett rymdskepp, hon är här nere. Vad har de för koppling med varandra liksom? Hur ska de binda ihop det här?
Fan,
så, ja. Nej, jag skulle absolut rekommendera det ifall man vill ha ett gammeldags pek och klicka.
Jag kommer knipa det då någon dag tror jag.
Ja, men det tycker jag absolut ni ska göra. Det är verkligen värt det.
Ja, det låter ju fantastiskt, Viktor.
Mm.
Nu blir det faktiskt en premiär på en grej, för det blir dubbelt jag har aldrig spelat. Så att, nu sätter vi igång.
Jag utmanade som sagt Liljon för cirka en månad sedan att spela Final Fantasy 6. Hur har det gått för dig?
Det har gått framåt i denna 16-bitars värld.
Mm.
Som sagt, det här är ju då, måste tänka så jag inte ljuger, det här är tredje Final Fantasy-spelet som jag någonsin testar.
Aha.
Type Zero var det ju första, och sen har jag kört Final Fantasy-demot 15.
Ja.
Så att det här blir liksom, det blir väldigt hopp bak i tiden kan man säga.
Snacka om att börja fel ände liksom.
Verkligen gå tillbaka till rötterna, och visst märker man att det är ett gammalt, härligt 16-bitars spel.
Mm.
Men det gjorde sig faktiskt väldigt, väldigt bra på vitan. Och det, alltså, tillsammans med den härliga nostalgimusiken, det är liksom härliga karaktärer och väldigt, väldigt snygga animationer för att vara så gammalt.
Ja, verkligen.
De får fram mycket känslor.
Alltså. De gör det. Spelet spelar väldigt mycket på känsla.
Mm.
Och jag menar, det, i början, man hänger inte med så mycket i storyn. Alltså, jag menar, jag är så ovan vid det här med textbaserat.
Ja.
Man är så bortskämd i dagens läge så att det är nästan svårt att ta in vad man läser, även om man förstår det de säger, så är det svårt att liksom koppla till storyn på något sätt.
Ja.
Man är så bortskämd idag. Men jag menar, jag har lagt ner kanske 6 timmar på det här ungefär, vilket är bara en bråkdel av vad spelet erbjuder.
Ja, det är ju ganska matigt. Alltså.
Men det tar också en liten stund att komma in i systemet. Alltså, det var många gånger jag dog, liksom, jag bara hopp. Ja, när jag slösar bort en timma liksom. Och så får jag spela om från början igen.
Ja, just det, game, liksom. Spara manuellt. Ja.
Precis, och det är ju inte var som helst du kan göra det heller. Och jag menar, det är ju mycket det här liksom, att man får sitta ner. Ja, men nu planerar jag 40 minuter när man bara sitter och grindar och går runt på ett fält och dödar fiender. Vilket blir att man matar på X-knappen i princip. Och alltså, det kan ju bli ganska långtråkigt med tiden. Att bara, det är inte så stor variation man har på fighting-möjligheter, utan det är ju egentligen bara tryck X, vänster, upp, ner, tryck X igen. Liksom, det är det man har.
Vet du ungefär hur många party members du har lyckats samla på dig?
Jag är väl på 4 nu, tror jag.
Okay, ja.
Jag är på den här bossen när man ska hjälpa efter Figaro's Castle där. Ja. Så får man ju reda på att hans bror, vad heter han? Sabin.
Ja, Sabin. Han är fan grym, alltså.
Exakt. Han är grym. Så att jag är på bossen precis när Sabin kommer till undsättning. Så att det är vi 4 nu.
Sabin slåss ju hand to hand, alltså jag älskar honom.
Ja, precis. Han ser som en sån broiler.
Ja, verkligen.
Alltså, roligt faktiskt.
Men alltså musiken i det här spelet. Alltså det är så bra.
16 bits magi alltså.
Ja, det är verkligen det.
Ja, verkligen.
Och jag är så ledsen för att jag ägde ju aldrig någon 16 bitars konsol när den eran var. Vilket jag ångrar idag. Jag är väldigt ledsen för det, för att det känns som att Super Nintendo var liksom den här, alltså NES var ju den konsolen som alla började på, men det känns som Super Nintendo var verkligen då det hände.
Ja.
Alltså det var då de här fantastiska spelen kom.
Ja, men verkligen. Jag ägde ju en Super Nintendo, eller jag äger den fortfarande.
Ja.
Men jag spelade ju inte det här när det begav sig.
Nej.
Utan det var så att Storjon spelade det här när det kom på PlayStation 1.
Just det, precis.
Och jag satt hemma hos hans pappa då och tittade på. Och jag var så jävla sugen, så jag gick och köpte det typ dagen efter. Så jag körde också PlayStation 1-utgåvan, och det är ju samma som du har kört nu.
På Vitan, precis.
Ja, men precis.
Och alltså, just de här typen av retrospel gör sig så bra på Vitan, tycker jag. För att som jag har hört, det var väl även något av en av våra lyssnare som klagade på laddningstiderna i originalversionen.
Ja, just det.
Och frågade hur det var här, och jag kan säga att laddningstider är ingenting som jag kan klaga på i det här spelet.
Nej.
Verkligen inte. Utan jag tycker att det har flyttit på väldigt, väldigt bra, och det ser otroligt fint ut.
Men en grej med spelet som jag undrar om du har upplevt honom tillräckligt för att uppskatta, det är ju Kefka. Alltså det är den bästa skurken. Alltså topp 5 av alla tv-spel någonsin.
Ja.
Han är väldigt... helt psykotisk.
Alltså han är ju Final Fantasy-universumets Jokern typ.
Ja, exakt.
Galen clown med ett maniskt skratt.
Ja. Oh, gud, och hans citat Son of a Submariner.
Ja, men jag lade upp en liten bild på det, alltså.
Ja, det var
på Instagram, det var fan klockrent. Jag bara, fan är det, vem säger så liksom?
Ja.
Legendariskt.
Man kan ju tänka sig tillbaka till tiden när det här kom på Super Nintendo då.
Ja.
Det här intro till spel till exempel.
Ja,
när Terra går i sin sån här robot över de här snötäckta fälten.
Ja.
Tillsammans med Terras theme då, som är en fantastisk låt.
Det måste ha varit magiskt. Det är just det är det här som jag känner att det här spelet, alltså det är jättehärligt och det är kul att få uppleva det nu, men fan vad jag skulle bara vilja spola tillbaka tiden.
Ja.
Få sitta 30 timmar i mitt pojkrum och bara spela sönder det här spelet.
Ja.
Det är så det här ska upplevas. Jag vet inte riktigt om det gör sig rättvist än idag. Speciellt inte när man kört Type Zero och liksom Final Fantasy 15 demot och se den här, att hur fighting-mekaniken har utvecklats, så att man verkligen, det är skill numera.
Ja.
Här är verkligen bara, okej, du kan ta din tid på dig och välja liksom rätt. Men det är väldigt svårt att misslyckas, känns som.
Ja.
Mm. Hur länge sedan var det ni spelade det här spelet? Och har ni kört klart hela?
Ja, jag vet inte när PlayStation 1-utgåvan kom där i historien.
Jag skulle vilja säga 15 år sedan kanske.
Ja, något sånt. Och jag har klarat hela.
Mm.
Ja, jag kom ju till slutet och det blev för svårt här vid tornet på slutet.
Ja, just det.
Så jag har faktiskt en ouppklarad fil på PS1-minneskortet som det svider. Alltså.
Ta tag i det alltså.
Men som sagt, jättekul att bli utmanad i det här spelet och faktiskt få se lite hur Final Fantasy-grunden började, så att
ja,
säga.
Ja, men precis. Jag tyckte att du behövde liksom ha lite skolning i hur de här klassiska turn-based-rollspelen är uppe byggda på något sätt.
Och det fick jag verkligen, för jag har ju som sagt aldrig spelat något liknande förut, så att, jag är jättetacksam för det, och det här är väl någonting som man får fortsätta spela på semestern sen.
Ja, vad skoj. Men det är även så att Storjon har blivit utmanad till ett spel, nämligen Doom 3.
Ja.
Så nu tycker jag vi tar och lyssnar på vad han tyckte om det.
Så John, jag utmanade dig i förra avsnittet att spela Doom 3, ett av mina absoluta favoritspel från min PC-era. Vad har du för intryck?
Jag spelar ju då Doom BFG Edition på PC, som är en uppiffad version av ditt gamla favospel. Jag tyckte att det var väldigt bra.
men att det har åldrats extremt mycket.
Ja, det kan man tänka sig.
Alltså, för grejen är att jag kan tänka mig när det kom det här med ljussättningen, att det, ja, var liksom, att det var ett mästerverk helt enkelt. Men nu när man spelar det så blir det ju nästan skrattretande. Ja. Alltså, för det, alltså, man ser alla skrämselgrejer innan det händer nästan.
Ja,
det
är mycket så här jump scares och sånt, va?
Ja, jättemycket jump scares. Och, men man är så härdad nu. Ja. Ja. Och man är så luttrad. Och när vi till exempel har snackat om PT och skräck. Ja. Ja. Det här är ju bara kindergarten. Man blir inte rädd en enda gång. Och monsterdesignen är ju obehaglig, men absolut inte läskig.
Nej.
Så om man tar bort skräckelementet ur spelet så återstår då en ganska blek shooter.
Ja.
Det som gör att rädda den är ju att det är tight kontroll. Alltså det är väldigt kul att gå runt och skjuta.
Mm.
Och att det är en otrolig variation på gubbarna. Och det trodde jag liksom inte det skulle vara.
Nej.
För det är ju både marines man möter som står och skjuter mot den.
Ja, precis. Så för det första, men de är ju påverkade av det här typ, vad ska man säga,
helvetet.
Ja. Jo, men det som är roligt med det är att det kommer ju för så länge sedan, så gubbarna, du vet, när man skjuter dem med en shotgun från 3 meters håll, de rör sig knappt. De bara fortsätter skjuta. Alltså, du vet, så här, det blir så här, man ser att det kommer lite blod från dem.
Uh-huh.
Och bara, aha. Så man skjuter dem med shotgun när den påhänder ingenting.
Uh-huh.
Och det är sådana grejer som liksom är daterade.
Uh-huh.
Och det är lite tråkigt. Men just variationen på gubbarna, just att man möter marines, man möter zombies, alltså gubbar som har gått hela vägen.
Mm.
Och sen då monster.
Mm.
Och det är ju en kul variation. Men nej, alltså, det här är ett spel som lider av
att det har inte åldrats med värdighet.
Nej, inte riktigt.
Nej.
Jag tror även faktiskt du som älskade det när det kom skulle känna det här.
Det är mycket möjligt. Jag har ju som sagt inte kört det sen jag var 16 den någon gång,
ja,
tror jag.
Ja.
Ja, det här kom ju sista året jag gick på gymnasiet.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag satt hemma hos en kompis då hela natten och laddade ner det här spelet.
Mm.
Vi var liksom vakna, ja, hela dagen och hela natten. Sen på morgonen började vi spela. Så körde vi typ 1,5 timme. Sen började det lukta bränt. Då hade hela hans grafikkort bara gått sönder av det här spelet. Så avancerat var det på den tiden när det kom.
I know.
Ja.
Och sen så minns jag att man var tvungen att switcha mellan ficklampan och vapnet när det kom.
Ja,
just
det.
Och det är ju det här BFG-edition som har ju flashlight på vapnet.
Åh,
oh, nej!
Alltså, grejen är, det är klart att det är praktiskt och att det är realistiskt, men jag kan förstå.
Det tar ju bort skräckkänslan.
Exakt. Alltså, jag tyckte de skulle behållit det.
Ja, men det var så, när Doom 3 kom, som sagt, då var de tvungna att byta fram och tillbaka hela tiden.
Exakt.
Så då var det en moddare som la in en vad ska man säga, mod då ganska snabbt som heter Duct Tape. Som gjorde så att man tejpade fast ficklampan på vapnet.
Yes.
Jag tror att utvecklarna tyckte det var en bra idé. Det var därför de behöll det i BFG-edition.
Det är i och för sig ganska roligt,
ja,
när man har backstoryn på det. Men jag tror att det tar bort lite av den här ödekänslan, lite dead space-känslan.
Ja, men precis. Ja, men just den här skräcken du pratar om, liksom, alltså, jag fattar egentligen inte hur man kan sälja in det som ett skräckspel.
Nej.
För ifall man kollar på, som du sa där, exempelvis PT, där är man ju rädd för att man kan inte försvara sig, man kan inte göra något. Men det här spelet, nej, går runt med rocket launcher och hagelvär och 2 maskingevär i varje hand. Liksom, hur läskigt kan det bli då?
Och jag menar, kolla Dead Space. Dead Space är ju egentligen Doom 8.0.
Ja.
Alltså, du är på ett rymdskepp, du har vapen,
ja,
men monstren är så äckliga att se, så man blir rädd bara av dem. Men sen också blir det bra jumpscares.
Ja. Ja. Men på den här tiden så jag hoppade till flera gånger. Jag minns att det var jobbigt att spela vidare, just för att man hade bara ficklampan i början. Man visste inte riktigt. Alltså, det var jävligt läskigt på den tiden, jag minns det. Alltså. Ja.
Precis, och det var det jag hörde, och det var det jag förväntade mig lite grann av. Mm. Men som sagt, det följer helt platt. Och då följer ganska stor del av spelet, tycker jag.
Ja. Ja.
Alltså, jag vill bara sänka ner Liljon framför Doom 3 nu och se vad han... Säga, alltså.
Vi får nästan ta och göra det sen vi ska få speldatan, så får vi lägga upp på Instagram.
Absolut.
Mina reaktioner.
Men som sagt, alltså jag förstår att det är en klassiker när det kom, men det har inte åldrats med värdighet, tyvärr.
Nej, okej.
Okay. Ja, vad tråkigt. Men Storio, nu är det faktiskt din tur att utmana någon av oss.
Ja, och det ansvaret axlar jag med stor värdighet, för att nu, Liljon, är det dags för dig igen.
Alltså, nej,
jag slipper undan igen. Alltså.
Ja, du slipper undan, Victor. Du har tur nu ett par gånger.
Ja, men verkligen.
Liljon, alltså det är ju så här att jag har valt ett spel där du älskar spelserien, men du har inte spelat den här delen.
Oj.
Och det är Batman Arkham Origins.
Damn.
För grejen är så här nu, innan Arkham Knight så känner jag faktiskt att du måste spela den här delen.
Mm.
För det var ju en liten vattendelare när den kom, att en del tyckte den var ohederlig för att det inte var Rocksteady som utvecklade den.
Mm.
Men grejen är att både jag och Victor var imponerade. Alltså jag tycker att den är alltså en värdig del i serien.
Jag har till och med hört vissa, om det inte var du Victor, som tycker det är nästan det bästa i serien.
Ja, absolut. Ja. Wow. Det första är bäst tycker jag, sen nästan Origins faktiskt. Ja.
Och jag tycker City är bäst, men jag tycker Origins nästan också är tvåa faktiskt. Mm.
Ja, det finns snö. Det är det.
Nej, men du får ju tillgång till hela stan, alltså Gotham är vid dina fötter.
Coolt.
Och du kommer verkligen alltså, tycka om det tror jag. Så jag hoppas att det här är...
Det är ju roligt för det här är ett spel som jag har velat spela väldigt, väldigt länge, som jag bara inte fått tummen ur. Så att det här är ju ganska perfekt. Så att jag har det, för då har jag spelat alla Arkham-spelen fram då till Arkham Knight.
Precis.
Exakt. Så är du redo om en månad när det släpps.
För det är ju också så att det är semestertider snart. Och det betyder ju att efter Witcher 3 och Batman Arkham Knight så är det ju öken spelmässigt. Och då får man äntligen ta tag i sin backlog.
Ah.
Ja, det är skönt.
Jag har fan många jävla alltså, titlar som ligger där och skrapar.
Jag har aldrig haft så många spel som dinglar. Jag har Unity, jag har Half-Life 2... Gud, jag har Pillars of Eternity, det är, jag vill spela Wolfenstein, alltså det finns så...
Jag har så mycket, alltså det är 10 plus titlar kan jag säga.
Jaha.
Och då kommer vi till en rolig fråga för att hinna med det här. Alltså vi kommer ju ha lite semester i juli, så att jag menar, jag har bokat biljetten ut i Spanien och frågan jag ställde mig är så här, är det okej att ta med sig sin PlayStation 4 på solsemestern? För då tänker jag så här, nu åker jag med familj, hej och hå liksom, och på kvällarna, man kommer inte vara ute och hänga så mycket, vi har barn och såna här saker. Är det inte lite okej då att hälla upp lite sangria och bara dunka på PS4 en kvällsnatt när syskorna spelar och så bara få kämpa lite backlog, inte
det är okej. Okay, jag tror din familj förstår det nog. Det är bara att säga, men det är för podcasten, så fattar alla liksom.
Jag tycker väl att det är okej.
Okay. Jo, men tjejen spelar ju också spel, så det är ju positivt, men jag sätter mig ändå emot det.
Är det så?
Ja, för grejen är att jag tycker att i vår moderna värld vi lever i, med mobiler hela tiden, tv-spel hela tiden, så tycker jag faktiskt att det är viktigt att klippa den tiden man lever i ibland.
Mm. Ja, det är sant.
Och det är därför jag ibland på kvällarna lägger bort mobilen. Jag stänger av ljudet så att den är borta.
Mm.
Bara så man får kanske 2-3 timmar liksom av att sitta vid middagsbordet och inte titta på den ens.
Ja.
Och jag tycker då, alltså du gör ju helt som du vill och ni kommer ha jättetrevligt, men jag tycker att ni borde testa att klippa spelvärlden. För att nu har vi den här podcasten, vi jobbar nästan med den här podcasten kan man säga. Jag tror att det skulle göra det gott att faktiskt inte göra någonting med spel en hel vecka.
Och med de visa orden så tycker jag faktiskt att det är på plats att avrunda den här podcasten.
Mm.
Avsnitt 15.
Mm.
Vi ser fram emot att prata för er igen om 2 veckor och då börjar det bli dags att peppa lite inför E3.
Yes.
Yes.
Så mer om E3 och Witcher 3 i nästa avsnitt alltså. Så tills dess så hörs vi på Facebook, Instagram och Twitter. Så får ni ha det bra så länge.
Hej då!